En podcast från Aftonbladet.
Ökar risken för att fågelinfluensan kan bli en mänsklig pandemi. Något som oroar är att smittan börjat spridas allt mer mellan däggdjur.
At the moment is really a ticking time bomb. And then eventually, of course, we might get it into humans. And if it is a virus that could go from human to human indeed, then we could end up with yet another pandemic.
Over the last 2 years, the spread of this strain, known as H5N1, has been largely limited to birds. But now, two particular outbreaks, one among farmed mink in Spain and another among wild sea lions in Peru, suggest that H5N1 might now be able to spread between mammals. And that's raised concerns about the virus's potential to spread further and perhaps even make humans sick.
This baby sea lion was a reluctant participant in a recent nasal swab test in Peru, where more than 700 sea lions have died of bird flu.
Kan nästa mänskliga pandemi bli fågelinfluensan, och hur stor är risken för det? Hittills så är det inte många människor som har smittats, och än så länge så verkar det ha skett ifrån fågel till människa. Så vad betyder det när man ser att H5N1 smittas mellan däggdjur? Idag i Aftonbladet Daily så pratar vi om fågelinfluensan, och jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Björn Olsen, expert på fågelburna infektionssjukdomar. Ökar riskerna för att fågelinfluensan kan bli en mänsklig pandemi?
Ja, det tror jag att man faktiskt kan säga i och med att det har börjat sprida sig mer till däggdjur nu. Och när vi får influensavirus som börjar däggdjursanpassas så är det ett varningstecken. Därmed inte sagt att det kommer att bli en pandemi, men det här är definitivt ett av de virus man måste hålla ögonen på. Vi har ju haft nu stora utbrott, dels bland minkar, men även bland sjölejon i Peru med fågelinfluensa. Och då såg man att viruset, när det cirkulerade bland däggdjur, att det ökade sin mutationsfrekvens. Och alltså det kom ut varianter som muterade jämfört med de varianter som kom in, så att säga, in i de här besättningarna. Och det är ett varningstecken.
Hur ser situationen ut just nu i Sverige? Hur bedömer du?
Vi har ju inga stora utbrott bland tama fåglar just nu. Vi har ju utbrott fortfarande bland vilda fåglar, och det dör säkert fåglar hela tiden i fågelinfluensa. Den har ju så att säga bitit sig fast nu i Sverige och Europa i stort sett hela året. Tidigare dök den ju upp framförallt under vinterhalvåret när de vilda fåglarna kom ner till sina övervintringsområden. Men nu har den ju bitit sig fast året runt och cirkulerar också året runt bland vilda fåglar. Så att det har ju enorma effekter på, och kommer ha enorma effekter på, häckande fåglar. Framförallt sådana som får väldigt få ungar, havslevande fåglar som alkor, änder, måsar, tärnor exempelvis. Och även rovfåglar och ugglor som lever av kadaver bland annat. Så att vi kommer att se en ökad dödlighet av det här under nästa år, definitivt bland de här vilda fåglarna. Och speciellt då bland rovfåglar också, som man lätt hittar. Och fåglar som då spolas upp på stränderna. De blir också lätta att se, så att säga.
Jag tänker att vi ska prata lite grann om det här med däggdjur och att det har börjat sprida sig mellan däggdjur. Och du nämnde minkar och sjölejon. Innebär det att det också blir en ökad risk för människor?
Ja, det gör det. I och med att minkar brukar man säga är, åtminstone när man gör djurförsök på med den här typen av virus, så brukar minkdjur, alltså mårddjur, vara en proxy för människan. Det är istället för människan. Man kan ju inte göra försök på människor, utan då använder man ju olika typer av djur. Och de djur som man har funnit får liksom liknande infektioner som människa, och är ganska lika också immunologiskt, det är just mårddjur, minkar exempelvis. Så att i och med att det har bitit sig fast i minkar och sprids då i minkbesättningar, så nu har man ju fått stopp på de här utbrotten, men det har ju ändå tagit sig in i de här besättningarna. Så finns det en risk att på sikt att det här viruset skulle då kunna ta sig till människa. Människan är ju inte exklusiv på något sätt immunologiskt jämfört med andra högre däggdjur så att säga. Utan vi är ju ett däggdjur bland många andra däggdjur. Och är det så att det tar sig till minkar så finns det också en risk att det tar sig till människor. Men vi är inte där ännu, men det kan gå väldigt, väldigt fort när det väl sätter igång. Så det här är något av en, tyvärr en tickande bomb, och det gäller att desarmera den så fort som möjligt.
Och hur gör man det?
Ja, framförallt se till att man minskar beröringspunkterna mellan vilda fåglar och däggdjur. Bland vilda fåglar så tror jag inte vi har så mycket att sätta emot just nu, förutom att se till att få stopp på utbrotten bland fjäderfä, alltså bland tamfåglar. Men när det gäller exempelvis minkar och andra djur vi har i vår närhet som skulle kunna få den här infektionen, så kanske man måste stänga in minkarna helt, för minkar lever ju ofta väldigt öppna. De lever i burar, men det är öppet liksom ut mot omgivningen. Så kanske man måste ha minkarna helt instängda. Det är en variant, eller helt enkelt ta bort minkfarmningen som fenomen. För redan det är ju en anomali, det här med minkfarmer, att vi ska föda upp djur för pälsar. Även om det är en miljardindustri, så är det inte bara en miljardindustri, det är också ett folkhälsoproblem.
Din inställning till minkfarmar är att stänga ner, om jag har förstått det rätt.
Ja, ja, utifrån ett smittskyddsperspektiv, definitivt stänga ner.
Det har ju pratats om smitta mellan sälar på västkusten tidigare, men det var en annan variant utav fågelinfluensan. Ser du mindre allvarligt på det som hände då?
Nej, det gör jag inte. Det var ett annat, det kan man säga var ett kusinvirus till det här. Eller ett syskonvirus till det här viruset. Nu har vi fått den här varianten som heter H5N1 då, igen i Sverige. Det är den variant som dök upp för ungefär 20-25 år sedan i Sydostasien, och det är den som nu har tagit över marknaden när det gäller influensavirus och influensainfekterade djur i hela Sverige. Man såg ett skifte någon gång i slutet på 2021 då H5N8, som det här tidigare viruset hette, ersattes då av H5N1. Så det är det, i huvudsak det som cirkulerar nu.
Hur är då läget för oss människor just nu när det kommer till fågelinfluensa? Vi ska strax prata mer med Björn Olsen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Just nu så verkar det ju vara till människors fördel. Det är inte många som har blivit smittade ändå.
Ja, det kan man säga. Man kan säga att det är väl ungefär 1000 personer som har blivit smittade i världen totalt. Va? Och av dem så har ungefär hälften dött av det här viruset. Så att det har ju en extremt hög dödlighet i den form det är idag. För den form den är idag, det viruset respekterar inte, kan vi säga, organgränser. Den slår mot alla organ i kroppen, inklusive hjärnan. Alla organ, lever, njurar, allting slås ut. Men om vi skulle få ett virus som anpassar sig mer och mer till däggdjur, så är det troligt att det här viruset skulle behöva bli mer stabilt och inte hålla på och röja runt i kroppen hur som helst, utan sätta sig i huvudsak i de övre luftvägarna. Alltså ungefär som coronaviruset gör just nu, att det sitter i de övre luftvägarna och inte ner i de nedre luftvägarna, utan binda sig, bli mer stabilt och mer, ska vi säga, mindre känsligt för höga temperaturer eller låga temperaturer, för att vi har ju en helt annan temperatur i våra luftvägar än vad exempelvis fåglar har. De ligger 3-4 grader över oss i temperatur. Så viruset måste alltså temperaturanpassas, det måste bli mer stabilt och det måste också binda in mot de övre luftvägarna mycket mer effektivt. Då skulle vi kunna få en spridning från person till person.
Och hittills när människor har blivit smittade, då har det varit från fågel till människa hittills?
Ja, det har det varit. Det har varit från fågel till människa. Och det har inneburit en närkontakt med sjuka fåglar. En verklig närkontakt. Man har i princip bott under samma hustak så att säga. Det är fåglar som är, ofta är såna här, de kallas backyard flocks, som har drabbats. Och det här fallet i Kambodja var nog sannolikt ett sånt fall. Där det var kycklingarna på bakgården så att säga som blev smittade och den här 8-åringen utsattes för det här och dog.
Är det någonting som du ser behövs att göras förebyggande för att undvika att det blir då en potentiell smitta som uppstår hos människor?
Ja, ska vi förebygga det så måste vi ju på något sätt få stopp på viruset, framförallt bland däggdjur. Och då är det som jag sa, minkfarmerna måste bort. Vi måste se till att ta hand om sjuka döda fåglar mycket effektivare, bränna dem, destruera dem. Vi måste dessutom se till att när vi får utbrott bland fjäderfä att de sjuka och döda fåglarna destrueras, alltså att de inte kastas ut på åkrarna så det kan spridas bland vilda fåglar, utan man måste verkligen bränna dem här eller gräva ner dem djupt. Så att det blir liksom masslakter egentligen. Men på sikt då, för att få bort det här problemet totalt, i och med att den här högpatogena fågelinfluensan som den kallas, det är ju ett resultat av våran fjäderfönäring. Det är ett virus som människan har så att säga hjälpt till att driva fram genom vårt sätt att konsumera. Och då är frågan, måste vi äta kyckling varje dag? Måste vi äta snabbproducerad kyckling från mindre nogräknade länder? Eller ska vi äta kyckling som kanske kommer från utgående flockar i Sverige eller svensk kyckling? Jag tror att valet är ganska enkelt där egentligen. Så att jag tror att man måste lägga om livsstilen, och det är ju den större frågan. Hur gör man det då? Ja, då ska ju folkhälsoproblemet vara direkt hotande egentligen för att människor ska lägga om en livsstil, annars kommer man inte göra det.
Hur är läget nu då? Är vi där att vi måste vara förberedda för viruset? Så här tänker Björn Olsen.
Jag tror att vi måste globalt utnämna ett par problemvirus som vi satsar väldigt mycket krut på att skapa motåtgärder mot. Inte mot alla virus naturligtvis, för det kan vi inte. Men vi måste utnämna ett par problemvirus där olika coronavirus exempelvis är en grupp. Olika typer av influensavirus är en annan grupp. För de sprids med hjälp av luftvägarna, och det är det effektivaste sättet för ett pandemiskt virus att spridas. Och satsar vi pengar på det, riktigt mycket resurser på det, så tror jag att vi har en rimlig chans att faktiskt komma till rätta med det här, även om det värsta skulle hända.
Men hur stor risk tror du att det är?
Jag kan inte, att prata risk när det gäller pandemier är hopplöst. Det vet man först när man börjar se fall där det smittar från människa till människa och ganska lätt. Då vet man att det redan är, då är risken 100%. Men att försöka leta risker nu, det kan jag inte göra och vill jag inte göra heller, för att det kan vara allting från 0 till 100%.
Men du tycker att det kan vara värdefullt att vara lite förberedd?
Det är enda motmedel vi har egentligen, att vara förberedda och se till att stoppa det så tidigt som möjligt. Det är det enda motmedel vi har, och att få en slags global konsensus kring det här. Från WHOs sida säger man att man övervakar det här, man spanar noga på det, men det räcker inte.
Hur skulle du vilja sammanfatta hur det ser ut med vaccin just nu?
Vaccin när det gäller det här viruset finns inte. Det finns mot fågelinfluensa för fåglar, för fjäderfä. Men det har man sett att den vaccinationen driver bara på mutationerna. Så det är inte så särskilt lyckat koncept. När det gäller humanvaccin så finns det inga sådana.
Om du vill sammanfatta läget i stort, hur det ser ut just nu, hur skulle du vilja beskriva det hela?
Läget i stort just nu är att det är synnerligen besvärligt. Vi kommer gå in i ett besvärligt år, tror jag, där vi kommer ha många utbrott av fågelinfluensa bland vilda fåglar. Vi kommer sannolikt se fler humanfall, och framförallt då i Sydostasien. Kanske i andra delar av världen också, det vet jag inte. Men dessutom att det kommer att dyka upp fler utbrott av infektion bland däggdjur som lever ganska nära fåglar. Sälar exempelvis, kanske rent av minkar också, att det sätter igång igen bland minkar. Det kan jag mycket väl tänka mig att det skulle kunna hända. Det är så, och det har bitit sig fast på flera kontinenter nu. Vi har det i Asien, vi har viruset i Europa, Vi har det i delar av Afrika, vi har det i Nordamerika och i Sydamerika. Och det cirkulerar året runt nu, vilket gör det hela mycket mer svårövervakat, mycket mer problematiskt.
Som privatperson då, är det någonting som man behöver tänka över i sitt beteende?
När det gäller direkt risk för smitta så skulle jag vilja säga att hittar ni döda fåglar på stränderna, sjuka fåglar på stränderna i sommar när ni badar, anta att de här fåglarna är influensasmittade. Ta inte i dem, hantera dem inte, ta inte hem dem eller någonting och försök rädda dem. Ring till länsveterinären eller ring till länsstyrelsen och påtala att ni har hittat sjuka fåglar på stränderna så att man får samla ihop dem här.
Det sa dagens gäst som är Björn Olsen, expert på fågelburna infektionssjukdomar. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi är snart igen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.